då ser jag att hon inte har sin förlovningsring på sig. Och det var för mig ett ganska så här disrespectful typ. Jag fick ju höra att hon hade träffat honom ganska tidigt på liksom våran breakup. Och det tog hårt på mig. När jag satt där i reunionsoffan, jag höll på att få panikångestattack när jag satt där. Jag vet vad jag gav mig in på och så. Men liksom bara att se Katja igen. Och jag försökte söka hennes ögon och hon vägrade titta på mig.
Sverige, vi har samlat för att återigen bringa er Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anis Donemina och med mig i örat har jag persiska svaret på Brad Pitt. Birus Badr, välkommen. Jag blev det tecken på tre.
Ja, fight!
Välkommen. Vi har också Borås Dolph Lundgren, ja, i form av Hampus. Det var någon som kommenterade på avsnittet.
Jag såg det.
Borås Dolph Lundgren.
Vad är han känd för nu igen?
Dolph Lundgren, ja. Han var trestegshoppare.
Ja, men den kan man ju ta då. Trestegsraketen.
Han var skådis. Alltså, Rocky Balboa. Han är Ivan Drago.
Han är Sveriges kralligaste man.
Han flyttade till USA, blev skådis, kom hem och började prata som Tony Irving.
Han började bryta på svenska. Han pratar ju Hollywood-svenska.
Ja, det är jättekonstigt beteende. Ja, men Dolph Lundgren, skärp dig, vad är det med dig?
Nej, men han är skön faktiskt, Dolph Lundgren. Han är stabil man.
Alltså. Och du är rädd för honom, låter det som.
Nej, men han är, exakt, jag är på din sida.
Du älskar dig, Dolph Lundgren.
Dolph, nej, men grejerna, det jag gillar med honom är att han är ändå liksom, jag vet inte hur gammal han är äldre, men han är ändå rätt så här.
Han är robust.
Han är robust.
Ja, du flyttar
på han. Han känns stadig.
Ja, han är mycket stadig, han är som Eiffeltornet.
Det känns som om man gillar det, man bara, ja men du säger det till Dolph, och så bara, ta, jag spelar om han är 80 bara, så han kommer ändå så sönder folk.
Men vi sitter ju inte här för att prata om Dolph Lundgren.
Nej, för det finns en stol som är tom.
Det finns en stol som är tom och Behrouz Badran sitter bredvid mig. Eller Bauhaus badrum som han också numera är känd som.
Exakt.
För att det här är inget vanligt avsnitt. Du, alltså när jag kollar på dig bara, vet du vad jag tänker?
Nej, berätta.
Alltså jag tänker på hur mycket jag älskar dig. Jag tänker på att Neck nu, Emo, vet vad du är? Du är mitt hjärtas fröjd och eviga längtan i dig. Det är vad jag tänker när jag säger. Du är så vacker.
Tack
detsamma. Jag vill bara ge dig komplimanger.
Tack detsamma.
Och i och med den stämningen så har vi en gäst i dagens avsnitt. Och det är inte vem som helst. För jag och Bera, vi har tittat lite lätt på ett tv-program som heter Love is Blind. Gjort lite sköna reaktionsvideos. Och vi tänkte, vi gillar ju att ta hit folk från diverse tv-program. Ibland, om det är någon som utmärker sig.
Nog utvald.
Med precision och expertis.
Som en pincettkock på så här, Guide Michelin-restauranger.
Det är korrekt. Det här är som Fransén i Valda gäster. Det här är den halstrade ålen som är här nu. Han är en person som har utmärkt sig i Netflix liksom, serie Love is Blind. Och vi ska alldeles strax välkomna honom efter vi välkomnar vår sponsor Coca-Cola som sponsrar Sveriges enda talkshow. Då är vi igång.
Livets dryck.
Och med den presentationen, mina damer och herrar, här kommer han. Mitt hjärtas fröjd och eviga längtan, Kristoffer Pigor! Kom in. Slå dig ner.
Installera dig, ta det lugnt, placera micken. Gummistövlarna
är på. Stövlarna är på.
Har du inte lila hår längre?
Nu är det blått faktiskt.
Nu är det blått?
Ja, så det, jag började med lila och sen så gick det lite åt det blåa hållet.
Jag fattar.
Jag måste bara börja med att fråga, hur har ditt liv varit senaste typ veckan?
Alltså det har varit hektiskt, det har varit mycket. Det har ju varit mycket telefonsamtal, mycket folk som drar igen. Det är väldigt, alltså jag från Järvsö och som också bor i Visby liksom. Där är man väl lite så här igenkänd. Men det känns lite skumt att gå på T-centralen här och folk vänder på sig och vill ta. Jag blir superglad folk som kommer fram och vill ta kort och liksom.
Även... Men, alltså, jag har ett vagt minne av att du sa i det här programmet vid något tillfälle att du jobbar i bajsbranschen. Vad är det du jobbar med på dagarna?
Jag har ett företag med två nära vänner till mig som heter Touchdown Gotland.
Okay.
Och vi har hand om alla bajamajer på ön och så har vi hand om de offentliga toaletterna i Visby.
Är det sant?
Alltså så här att man betalar 10 spänn för att använda det?
Nej, de är offentliga så de är gratis.
Ja, de är gratis? Och hur tjänar du pengar då?
Det är säkert en ramavtal, det är regionen så vi sköter dem åt regionen.
Ah, okay, liksom. Staten typ.
Ja. Exakt.
Det känns som en verksamhet som man inte har koll på, men det skulle kunna vara en väldigt lukrativ marknad.
Alltså jag hade en polare en gång back in the day som gick samma klass med gymnasiet. Hans farsa ägde alla toaletter på centralen och på NK och sånt. Där man betalade 10 spänn, alltså privatägda toaletter som man kunde. Och han dyker, det var bra business.
Jag tror det är riktigt bra business. Jag la 10 spänn på en sån toalett idag.
Ja, du ser ju.
Det är
sjukt. Vi jobbar fel bransch.
Ska vi inte öppna?
Ska
vi inte ha en offentlig bajamaja då? Vi ställer ut
vi har en icke-offentlig bajamaja.
Vi kan ta samma liksom koncept som typ 7-Eleven. Vi lägger in i varje korsning så att man ser det från två olika håll.
Ja, mycket smart. Det finns mycket okay, men vi tar 20% på alla som baxar våra affärsidéer. Men du, vi ska gå från början.
Exakt.
För jag tänkte att vi ska gå bakåt.
Det ska vi göra stressfritt, lugnt
och
lugnt.
Ja. Lugnt
och vi ska liksom plocka isär den här laxen, lugnt och fint.
Ja, det ska rensas.
Vi ska inte hetsa oss nu som vi brukar ibland när vi blir hypade.
Du roddar med dina bajamajor och skottar bajs, som man gör. Hur går man
från det? Han skottar inte bajs. Han har hand om toaletterna.
Är inte det inte en metafor att skotta bajs då?
Nej, det är så lätt. Eller?
Nej. Nej, så jag står inte och skottar. Nej,
ja, vad gör du då?
Bro, när vi har gäster så gör inte sådana här presentationer. Ja, du står och skottar
bajs.
Är det en orimlig tanke?
Alltså, bajset måste ju försvinna eller bytas ut. Men jag tror inte dela... Eller sköter du det också?
Men hur tror ni bajamaj funkar? Tror han kommer med en spade och sitter och gräver ut?
Nej, men det är väl i bajamaj så de skyfflar
ut det?
Jo,
men det kommer väl någon sopslang och det är väl någon annan som gör. Men han har ju säkert hand om själva...
Ska vi fråga han istället?
Ja, fråga.
Jag kan berätta.
Ja. Jag gör på din sida.
Vi har sett två stora slamsugar till exempel. Så då åker man... Alltså, en bajamaj, ni alla vet vad en bajamaj är, eller hur?
Som blå.
Ja, exakt. Sån här blå bajamaj. Och sådana har jag flera hundra stycken av. Och... det är ju en grej till skillnad från de här offentliga toaletterna. Så de offentliga toaletterna så här underhåller vi helt enkelt. Mm. Så vi städar dem och så vidare och har anställda till att göra det. Världens bästa anställda, by the way, som eller precis för en liten flicka. Men för att svara på det här med bajamajerna till exempel, då har vi så här stor slamsug bak på en flakbil. Och så bara stoppar man ner en stor slang och så suger man ur det och så fyller man på med toapapper och
nytt. Är det du som gör det här?
Ja.
Kan det se ut så här eller? Man trycker ner den där.
Liksom. Exakt, så där ser det ut.
Att säga skotta bajs, är inte det en rimlig metafor?
Nej, det skulle jag inte säga.
Det är inte något dåligt.
Men eftersom att
vi gör något bra eller?
Ja.
Skotta bajs.
Man måste göra det också.
Men eftersom att vi jobbar inom den branschen så gör man det väldigt så här sanitärt. Det har ju varit en crash course senaste åren, så man har ju fått varit med om de värsta scenarierna också, tyvärr. Men det är you live and you learn, helt enkelt.
Men jag måste fråga en grej då, för att det var bara så här, min entreprenöriella sida bara kickade igång när du sa att du bara äger ett par hundra sådana. Sa du det?
Mm.
Vad liksom kostar att investera i en bajamaja?
Det är lite olika beroende på vilken du ska ha. Om du ska ha handikapp eller om du ska ha en helt vanlig. Vi köpte hem två stycken förra året som är så här kvinnliga urinarer, som var de första kvinnliga urinarerna, så det tyckte vi var jättekul. Men det är allt olika, så från 10 000 till 80 000 beroende på vad du ska ha. Liksom. Ja, vi köpte en för 150 förra året.
Åh
jävlar, vad är det offentlig
dusch? Luxury toilet, det är grand hotell
där. Offentlig dusch.
Det är grand toilet.
Ja, men vad sjukt. Alltså.
Okay, så du gjorde det här och hanterade de här slangarna och diverse arbete. Hur går man från det till, sökte du till Love Island? Nej, Love is Blind. Förlåt.
Hur jag hamnade på, jag blev castad.
De ringde dig?
Ja, exakt. Så det var som så att... utöver bajamajen och sånt där så är det även ett ställningsmontörsföretag helt enkelt. Så jag gick och konkade en massa ställning. Flera ton ställning bara byggde och det var typ i januari liksom, så här pissväder och jobba utomhus. Och sen så fick jag ett meddelande, så kan vi ha ett förutsättningslöst möte på 5 minuter du och jag. Jag har fått tips om dig av en kompis. Och det här 5 minuters samtalet tog 1,5 timme. Och för hon var helt så här såld på att så här, men du måste vara med, du är perfekt. Så här, bra ålder. Du är vältalig och trevlig och så vidare.
Kallade du henne mitt hjärtas fröjd?
Inte då, det kommer inte då.
Nej, okay.
Det är bara några få utvalda som får det.
du
vill höra allt nu.
Nej, jag är så nyfiken, jag har så mycket frågor. Okej, så ni pratade 2 timmar. Hon bara, du bara, vad kände du?
Jag kände så här, fan vad kul. Men också, det var lite efter castingperioden hade gått ut. Så på ett sätt tänkte jag så här, men det var också skönt för mig att känna att är de desperata? Eller, för jag tror det är mycket lättare att få tag på tjejer än vad det är att få tag på killar.
Varför tror du det?
Jag tror alltså, killar är liksom inte... Jag vet fan.
Jag tänker att det kanske är känslan. Jag tänker att det blir tvärtom.
Killar är väl mer ytliga. Ja. Och det här försvinner ju ytligheten lite.
Allt försvinner när det kommer till ytlighet. Eller alltså, i huvudsegmentet. Liksom.
Det är många... Vi hade ju Carbonara-paret här.
Mm.
Och han berättade också att det var brist på killar.
Men det låter så konstigt.
Det
känns som att killar borde vara mer liksom öppna för att vara med i dejting.
Jag tror inte killar vågar på samma sätt.
Nej, det kanske inte är.
För det är också en process. För när jag liksom slussades vidare då får man ju, det görs ju, jag har aldrig gjort en casting förut. Men det är massa, inte tester, men det är frågor. Allt ifrån så här, din favoritfärg till. Men det är ju typ något test var så här 328 frågor någonting.
Oh, oj.
Men sen så jag gick vidare, så de var ju typ på mig bara, snälla skicka in de här grejerna liksom, för jag är inte lat av, men för mig var det bara, men okej då, nu har han varit på mig ganska mycket, så fortsätter jag. Och det var jättesmickrande och roligt att få liksom gå vidare. Men sen när jag var på själva slutcastingen då, liksom, då var det mest för att jag vill åka hit till Stockholm då. Så jag åkte hit från Järvsö för att också se vilka så här, jag ska jobba med. Vad är för något? Vad är det för entusiasm? Vad är det för storlek på teamen? Alltså jag menar, hur
påkostat det?
Liksom? Ja, men liksom, och det är så sjukt proffsigt. Jag har aldrig varit i den här världen förut heller. Det var ju så otroligt proffsigt. Castingen var liksom rolig. Och sen fick jag egentligen, jag opererade mitt knä, både korsband och menisken, 2 veckor innan jag åkte in. Liksom.
Vad hade du gjort?
Det är en gammal skidskada. Så jag hörde även där, de höll ju på att tappa mig på så sätt, för då hörde jag av mig och bara, jag kan tyvärr inte vara med. Alltså min fysiska hälsa sätter tyvärr stopp för att jag kommer kunna orka vara med. Men sen så hörde en tjej som heter Sofia Eng av sig, som är så här castingledaren för programmet. Och superhärlig tjej som bara, snäll, alltså vi har bra matcher och så till dig. Och då slog det upp för mig också, så det är klart att det kanske finns matcher för mig. Alltså, de slänger
att de har liksom gått efter vad du vill ha lite.
Mm. Ja, men lite igen. Då vill jag att det ska finnas några naturliga matcher. Liksom. Då gav jag det över helgen och sen så hörde jag om och sa, men fan, vi kör. Jag biter ihop. För de sa det att det finns sjuksköterskor och sånt där som finns på plats, som tillhandahåller allting du behöver och så vidare. Så då tänkte jag, men då kör vi. Då fick inte min fysiska hälsa sätta stopp för liksom min framtida psykiska välmående när det kommer till att träffa någon. Liksom.
Mm. Men fanns det ingen liksom rädsla? Alltså när man tänker på det här, jag vet att när vi började titta på det, vi kände liksom att folk kommer ju behöva gå ut härifrån i tvångströja. För att man kommer bli crazy av det här. Alltså hela konceptet är ju ganska fucked. Mm. Framförallt när det liksom, alltså allt från att bli dumpad i en sån här podd till att komma ut och liksom det inte blir som man har tänkt sig. Mm. Det är ju väldigt high risk.
Det är high risk, men också high reward på något sätt.
Så är det.
Så det är ju, som svar på din fråga, att jag var ju egentligen aldrig nervös. Var jag inte. För när jag väl bestämde mig att nu kör vi liksom. Och man blir ju så väl omhändertagen. Man behöver ju knappt tänka själv. Ja. Alltså liksom.
Men du ska också veta då att det här är en väldigt påkostad produktion. Mm. Det är också något vi har märkt till, att bara, fan vad dyrt det här känns.
Mm.
Jämfört med många andra, alltså det är just för att det är Netflix, och Netflix har så jävla mycket pengar. Mm. Jämfört med många andra produktionsbolag där det inte är lika liksom uppstyrt.
Nej.
Så du började ju liksom med liksom högsta nivån av
verkligen. Men jag känner mig trygg sedan dag ett. Alltså alltid från producenten Anna och Elias som har gjort det helt magiska. Alltså så här, man känner sig alltid lugn. De är väldigt mån om ens välmående och hur man är. Så jag var väldigt lugn hela tiden. Och det var inte, jag skulle vara nervösare för att gå på en vanlig dejt när man ska träffa någon, då det fysiska egentligen.
Hur blir det då när ni liksom kommer till, när ni anländer till det här huset? För är ni i, hur funkar det? För där ni dejtar, bor ni där eller är det bara att ni spelar in det så?
Jag får tyvärr inte säga vad som händer liksom off-cam och sådär. Okay. Men om vi säger så här, alltså, vi dejtar ju verkligen från morgon till kväll. Ah. Det är typ alltså, snabb frukost, sen är det bara alltså, försöka klä sig. Vi killar har kanske inte samma morgonrutin. Liksom. Men det enda man gör är ju liksom att dejta. Du är i liksom det här allrummet. Det är ready, action, go.
Men får man liksom skicka en lista då? Jag vill dejta ex eller de här personerna.
De väljer.
Du får aldrig, du får aldrig
veta.
Du får
välja själv.
Ja, det är det som är fördelen med programmet. I början då dejtar alla 16 kvinnor, alla 16 män i början. Och sen så får man ju liksom
någon rangordning.
Exakt, du får ju rangordna själv. Liksom. Och du kan ju välja tjejer som du vill se och sen så hör aldrig knysten av dem igen. För att de kanske inte har valt dig.
Nej, det måste du ta emot.
Ja, det gör det.
Men liksom, det känns. Ja, för det blir så här. Jag tänker också så här, men fan, de måste ta emot. Men samtidigt är det så här, ingen har ju sett någon. Men känns det ändå som att man blir bortvald som om man skulle bli det på en dejt? Eller liksom, finns det en dimension som fattas i att man inte ses?
Det är så mycket som tas bort. Och det är ju, det är väldigt öppen dialog där inne. Så när man väl har börjat komma in i dejtandet. Jag skulle när jag såg showen först själv så här, jag tycker att det är snyggt från början till slut. Men det är så otroligt mycket dating, men det hade också blivit mycket slask alltså så här. Exakt. Men det är det vi gör typ första alltså typ 10 dagarna, alltså bara dejta. Så det är superkul när man får ha rösten som enda instrument. Men det som också blir att dialogen, om du har dejtat någon ett tag och hon känner att så här, men jag har typ jag känner mer för någon annan. Då får man också ganska ärligt så här, göra slutsamtal. Kristoffer, du är en otroligt fin kille, men jag känner typ mer för någon annan. Så att, liksom, då blir det inte det här rankningssystemet. Utan, och man vet aldrig, när man öppnar dörren så vet man inte vem man ska träffa. Nej. Så därav det här hjärtas för det eviga längtan med Katja till exempel. När vi hade dejtat ett bra tag, då blir det alltid så här: hej, vem är det jag pratar med? Och då när jag hörde att det var Katja på andra sidan, istället för att jag bara, åh, det är Kristoffer, så blev jag, sa jag istället liksom, hej, mitt hjärtas fröjd och eviga längtan.
Alltså, det låter skulle... ju som en riktig så här sekt, säg.
Ja, typ.
Alltså som de säger på Carola på Livets ord i Uppsala. Ja. De säger, hej, mitt hjärtas fröjd och eviga längtan.
Men det är smart att säga, för det blir lite som en jingle som du har, och så sätter det sig i hennes huvud, kan tänka mig.
Ja, men då känner tecknen i det att det är jag också. För ja, då också, då slipper man det här lite, inte kallprat, bara, det gör Kristoffer eller liksom, ja. Men, det var för att hon skulle veta.
Och jag undrar bara så här, för jag blev så fascinerad när vi pratade om det. Det är så här, kan man verkligen bli kär när man pratar liksom, inte med en vägg, men alltså, du förstår, när man liksom ändå bara har en röst.
Alltså, jag har
kan
teori,
man bli kär på
jag har teori om att man kan inte bli kär i någon man aldrig har sett.
Det här vi har liksom diskuterat.
Ja, jag tror så här, du kan inte bli kär i någon som du bara har hört, och du kan inte bli kär i någon som du bara har sett.
Och nu, nu ska vi få veta om det är så eller inte.
Ja, nej, kör på, jag älskar gissningsleken.
Nej, men det är min, jag har en tes här.
Ja, kör.
Att det går inte, för att du känner inte, vet inte tillräckligt om du inte har träffat personen.
För jag tänker också, om jag går nu och vet det, smeker den här träpanelväggen här, och så bara hör jag någon som bara, åh, Berus, du är så vacker, jag älskar dig. Jag ska bara, ta den här träpanelen. Jag tänker så här, det finns ju ändå många parametrar som, som vi inte har hunnit liksom ta för att den här riktiga kärleken ska kunna uppstå. Eller liksom, är den här illusionen jag är kär i, eller är det träpanelen jag är kär i, eller är det rösten jag är kär i? Vad är det som för sig går?
Det är allt, och allt för sig går i en själv. För alla har vi ju känt kärlek, eller det vet jag inte, men har ni känt kärlek?
Absolut.
Ni har också känt heartbreak, och ni vet att det är två olika, men det känns ju i en liksom. Och det är den känslan, den blir så otroligt stor. Kärlekskänslan blir stor igen. Man kan verkligen ta på den. Och med det sagt så blir det, eftersom att det är ett experiment. Alltså, jag känner ju ingen annan som har friat till en vägg. Det har ju jag gjort.
Det är ju helt
sjukt. Det är ju helt sjukt egentligen, det är ju det. Men när jag gjorde det så var jag helt 100% säker. Alltså, jag var så här, för de har pratat om så mycket. Man har vänt på varenda sten. Man har pratat om allt ifrån värderingar. Så den sista frågan man egentligen ställde, det var ju favoritfärg. När det var så, okej, vad har jag inte frågat?
Men fick man
struntar jag där liksom.
Fick man fråga om deras utseende?
Ja, du får fråga vad du vill.
Så man kunde ändå få en bild av...
Nej, ja, jo, du kan det. Men alltså... det där vill inte jag köpa... Jag ser att ni har 1000 frågor.
Exakt. Vi har kommit till saker. Vi ska ta...
Hur gör man? För mig själv, de tipsen jag gav mig, jag gjorde simple and easy verkligen. Att varje gång jag gick in på en dejt, så gick jag in i rummet på ett annat sätt, eller jag gjorde något nytt. Jag kanske flyttade en blomma, eller jag gick in till soffan via höger eller via vänster, eller jag gjorde en liten 360 när jag kom in, eller jag la upp en kurs. För att eftersom att rummen är så likadana, så blir det lätt att man bara, vilken dejt var det typ. Men jag var bara tvungen att ha mitt form av tics att kunna sära på alla. För, liksom. För vissa dejter var ju så här. En dag hade jag typ 3 2 timmars dejter på rad. Så ska man ut i den första och man känner sig full av kärlek och känslor, och man har pratat om det. Så ska man in på en, bara fylla på glas med vatten, in på en ny och liksom försöka inte blanda ihop den med den andra. Och sen så den tredje dejten, då man är inne på timme 5 och dejta. Men då sitter man ju och tittar på samma väg också. Så att liksom, jag menar, det är inte väggen man blir kär i, utan det är ju verkligen personerna på andra sidan. Det är... Och det är olika människor allihopa. Det är så häftigt egentligen.
Men hur ställer de om efter en 2-timmars dejt? Hur ställer de om sen till det nästa och ska liksom vara mottaglig emotionellt?
Ja, det är det. Det finns inget. Det jag gjorde var, det enda man hann göra var typ springa och hämta vatten och bara fylla på.
Men gud vad sjukt. För jag tänker också att så här, om man får beskriva utseende. Mm. Om någon bara, men Berus, hur ser det ut då? Så bara, jag har mörkt hår, mörka ögon, fina armar, bra. Alla bara, gud.
Då hade jag tänkt på dig, Berra.
Ja, exakt. Jo, men det blir så här. Alltså bara, jag är hit och dit. Alla bara, gud, det är så perfekt. Men det är så lite ändå som beskriver mig.
Ja.
Men hur mycket, alltså, du kan ju bara beskriva ditt utseende så mycket genom en vägg.
Det känns ju också som att man måste ju vara rädd att översälja sig själv.
Absolut. Och man får ju, alltså, det där kommer till att ha en dialog. Jag menar, man vill inte översälja sig själv. Alltså, jag satt ju aldrig där och skröt om mig själv, utan man vill ju kunna ha en dialog på så sätt. Men jag det andra grejen förutom att jag gick in i olika kapslarna, det var att jag ville inte ställa frågor om utseende. Vi får ställa vilka frågor vi vill. Mm. Hur lång de är, ja, whatever liksom. Och det finns väl små knep liksom. Skulle du kunna sitta på mina axlar och sån där grej, saker man kan ställa liksom. Men det gjorde aldrig jag, för att då känner jag att man bara blir lite mer tokig i, så här, det skulle vara omöjligt för mig. Alltså det skulle nästan bara bygga upp för nästan besvikelse. Exakt. Om jag skulle bygga upp en
bild av liksom, en illusion av hur de ser ut.
Ja. Men om man sitter där, okej? Okay? Om man sitter där.
Ja.
Och de frågar hur ser det ut på en skala 1 till 10, hur snygg är du?
Mm.
Det känns ju som att man taktiskt hade bara, ah, men jag är en stabil sexa. Mm. Om du inte frågar min mamma, då är jag 10 av 10. Men du kommer bli bortvald.
Ja, du kan inte säga så här, alltså, jag vill inte prata om mig själv, men jag är en 10.
Nej,
så kommer du inte säga.
Nej, men alltså, vad säger man då? Alltså, jag menar bara att så här, jag hade, alltså, det är så svår grej att förklara, för att det är en smaksak. Alltså det finns människor som tycker bara att du är det snyggaste som har hänt för mänskligheten. Mm. Det finns också människor som tycker att du ser ut som en rutten skosula.
Exakt.
Och så det är liksom, det är ju en smaksak. Så det blir bara så här, när man väl står där och dörren ska öppnas.
Ja.
Hur bajsar man inte på sig?
Jag var hur lugn som helst, ja.
Hur?
Ja, men det var jag var där, alltså jag hade gjort mina jag omfamnade den här känslan i mig att så här, den här tjejen tycker jag så otroligt mycket om. Vi har pratat om så mycket och vi har gått in på djupen. Jag visste vad hennes föräldrar hette. Och liksom...
Du var kär?
Ja, det var jag.
Men skulle du säga att du var kär i grejen? Eller hade det där kunnat vara en sån kärlek som utvecklades i riktiga livet också? Var det samma
Nej,
typ av kärlek?
Det här är också så speciellt. Alltså,
är det mer ytlig? Eller liksom?
Om vi säger så här, det enda sättet jag blivit kär på förut är det ytliga. För då har man ju sett tjejen from the get-go. Man har liksom börjat bygga från där. Man har fattat ett intresse. Så här, eller så här. Det här, då får man ju ta bort den aspekten. Mm. Men det är också, det ser man ju med mig i program, med Katja och mig. Liksom där gick det åt helvete för oss, alltså i och med att från början att hon inte gillade det hon såg. Och det tänkte jag illa vid, men jag vet att hon har ändå känt en känsla för mig som jag kände för henne liksom, när jag pratade med henne.
Jag vet att vi hör det här. Och det är tillfället när ni kommer ut.
Mm.
Och jag tycker man ser på henne att något är off.
Mm.
I liksom när ni satt er ner. Och du är ju väldigt liksom komplimanger och givande, medan det känns som att hon håller på att få mental breakdown lite.
Yes, sir.
Och det går liksom, det går rakt igenom kameran.
Ja, ja.
Kändes det inte på plats?
Tro mig, alltså jag satt ju på första parkett.
Ja.
Så när dörrarna öppnades, till exempel. När dörrarna öppnades, jag såg direkt att hon inte liksom gillade det. Alltså jag menar,
är det så?
Ja, för henne,
jag och sånt vet, märker man.
Sånt märker man. Vi
men
har
gud,
det
måste ju vara jobbigt, eller?
Jo, men som exempel, liksom, jag vet inte om det är med, men det var, bara för att förklara hur det var. När de här, vi satte oss ner liksom där i revealen. Så vi fick
platsbygda bänken.
Ja. Ja, vi har ni pratat om den eller?
Ja,
det
otroligt. Ja,
träpanelen.
Ja.
Jag tycker alltid liksom platsbyggt.
Alltid platsbyggt. Ja. Ja. Vi satte oss då på den platsbyggda bänken. Och jag sätter dem lite på avstånd från henne. Och hon säger, men flytta närmare. Jag flyttar längre ifrån. För att alltså i mig så skrek det bara run. Alltså så här.
Oj.
Så, baserat på hennes reaktion.
På hennes, hur hon sa. Men, så även när hon sa så här, hoppa närmare, så hoppade jag längre ifrån. Och då blev det så här en pisang grej. Bara, oj, oh just det, närmare. Du säger att jag vill närmare, men jag känner någonting annat. Är du med?
Ja,
jag
är med.
Så det började där.
Det är instinkt liksom.
Eller inte började, och sen så när man väl är där. Jag tyckte ju så otroligt mycket om hennes. Och jag vill inte ge upp. Eller det är klart man inte ger upp. Och jag har fått en frågan så här, ser du inte? Jo, jag satt på första parkett. Och vi spenderar ju otroligt mycket tid med varandra. Och det är ett experiment helt enkelt. Det är ju liksom, ni får se varandra och sen så ses vi utomlands sen.
Men den här grejen då, ni ses i det här platsbyggda rummet.
Mm.
Otrolig inredning och stenar.
Platsbyggt och stenar.
Feng shui.
Lite feng shui.
Väldigt lugn ingivande.
Ja.
Sen du får den här känslan. Mm. Alla fick den känslan. Det var gick liksom inte att missa. Sen säger ni hejdå. Då är den här stängd, du gör så här. Du gör sådana här grejer.
Fan, ni hatade mig då.
Nej, det var
vilket
nej, men det var mer att det gjorde ont, för att det var en annan stämning i luften. Det var lite det jag kände när jag tittade på det. Jag bara,
ja, men det var för att man kände ju för dig att så här, oj vad det här kändes som att det var olika energier
ja,
som
möttes. Och man undrar ju så här, fattar inte han någonting?
Men om man får fråga så här, tillbaka kaka då. Mm. När ni såg mitt scenario liksom, hur tror ni att ni hade agerat?
Alltså, herre, jag vet inte.
Jag tror, det är ju ett pressat läge. Ja. Sen vet jag inte heller om man hade liksom bara, typ, det känns inte som att du är så nöjd med det här.
Nej, för det är också
man kan ju inte heller säga det heller.
Nej, det går
så
ju inte.
Det går ju inte.
Alltså, och sen vill jag också så här, jag vet hur jag är i relationer. Ja. Och jag tror att om jag har varit i en sån här situation i en relation, att jag gillar någon mer än vad den gillar mig, då kan jag också tendera att växla upp i liksom kärlek.
Det var ju det jag gjorde.
Ja, och jag fattar verkligen den grejen. I hopp om att den personen ska tycka om en. Mm. För att man tycker om den. Och jag läste ett jättebra citat häromdagen bara. Som handlar om det att älska någon för att de älskar dig och inte för att de ska älska dig. Och det tycker jag är väldigt sant. On point. Så det är fair. Alltså det, i din fråga är hur hade ni agerat? Ja. Och bara Gud vet vad man hade gjort.
Nej, och jag vill bara vara tydlig med så här, vi tänker inte så här, off, Kristoffer borde gjort på något annat sätt. Det är inte det vi försöker säga. Utan vi fattar också att så här, situationen...
Jag har också sett mig själv på tv, jag vill bara tillägga.
Och det är så lätt utifrån. Och bara, varför gör du inte så här?
Ja, men det är också, situationen ger ju inte heller utrymme för att man ska kunna sköta saker snyggt. För det är så tryckstämning.
Det är höga odds.
Ja, och grejen är också så här... Jag menar, hela programmet är upplagt för att det här scenariot ska kunna inträffa mer än sällan. Ja. Att man ser varandra och bara, åh nej, var det så det var? Det behöver inte bara vara att säga, åh, var det snygg eller ful? Det kan ju vara mer att säga, det här var inte så som jag hade tänkt. Alltså det kan ändå uppstå att man har, det är som när folk bara, ja men filmen var inte lika bra som boken. För när du läst boken, då har du liksom bilden här uppe. Och hur ska du kunna projicera det? För alla har ju en egen fantasi.
Så kan man typ jämföra, det var egentligen en bra jämförelse. Så här, att läsa, jag hade ju läst boken inne
exakt.
Där inne, och sen så fick jag typ, eller jag säger inte att filmen var sämre än boken absolut, men det är två helt olika saker. Jag hade byggt upp i mitt huvud när jag hade läst boken inne i kapslarna.
Och med det här som grund så tror jag att kärleken är inte blind.
Men kolla, jag tror så här, kärleken kan vara blind i form av att när du väl blir
kär. Men boken oftast bättre än filmen då när du inte har sett filmen? Förstår du vad jag menar?
Jag fattar vad du menar, och det är ju för att du kan inte, verkligheten kan inte tävla mot din fantasi.
För verkligheten är ju det är sant. Ja.
Verkligheten är sämre än din fantasi.
För att ta en twist på det där då. Mm. Du kan ju läsa boken, oftast är den bättre än filmen. Men i kärlekens fall så måste ju boken och filmen vara en del av det för att det ska bli en relation. Om du inte ska vara tillsammans med Google Home, då behöver du inte ha, då behöver du aldrig ses. Då kan du ju bara liksom göra det.
Men jag tror att det farliga blir, och det är därför min teori om att man inte kan bli kär i någon man aldrig har sett, blir så, för att det är så svårt att... Om jag hade suttit i en sån där vägg, oavsett vad jag hade frågat, oavsett vad jag hade sagt, jag hade, det är helt omöjligt.
Jag hade älskat att se dig i en kapsel.
Ja, jag med. Jag hade velat göra det. De borde göra det som en live it experience. Alltså det filmas inte. Men jag tror att det är helt omöjligt. Jag tror att jag hade kunnat känna att jag är kär där och då. Mm. Jag tror att det är väldigt lätt att tro att man är kär, men du känner inte den här människan.
Men det var det jag menade när jag sa
det. Det är det man känner ju människan.
Men gör man verkligen det? Vet du hur lång tid det tar att lära känna en människa? 7 år.
Säkert.
Säger de enligt psykologer och sånt.
Mm. Vi har ju känt varandra längre, men du känner inte mig.
Nej, men du tror ju... Jag tror att man tror att man är kär. Mm. Men sen kom det ut och det blev ändå tjorba.
Men samtidigt, det är inte så att det tar 7 år för att veta om man är kär någon. Kär kan du ju bli även om du inte känner personen.
Det är sant. Förstår du? Men jag tror bara att om... Så här, om det här programmet hade varit ett plexiglas däremellan istället. Hade hon sagt ja då när du friade?
Det hade varit Kronobergshäktet. Hej!
Men tror du, då tror jag många par hade slutat annorlunda.
Men då är det ju så här också, Annie, så att det är ju ett experiment, det får man inte glömma bort. Andra delen i experimentet är ju det fysiska. Ja. Det är ju det. Men kärleken är blind där inne. Tycker jag, alltså rakt av när du får, ja men alltså det är så svårt, man måste nästan förstå det. För att grejen är så här, jag får inte säga hur många som friade och så, men jag kan ju säga att det var ju betydligt fler än vi 5 som gick vidare som friade.
Mm. Som där folk sa ja.
Ja.
Men varför fick inte de inte vara med?
För det fanns inte så, det finns ju inte tillräckligt med resurser. Nej, med team och liksom allt
det. Ja, det behövs ju inte mer.
Jag lovar det, kärlek sprutade där inne.
Okej, men då jag har en grej som bara kom till mig nu.
Det var tusen grejer.
Vet du vad som hände nu? Det blev såna Einstein ögonblick när en glödlampa tändes ovanför mitt huvud. Okej, vi alltså vi kan göra den här verksamheten i, vi kan dela 33. Okay. Jag har värsta idén. Jag har inte tänkt på det här, så jag vet inte om det funkar.
Okay,
men lyssna på det här. Det finns ett nytt program som kommer på Netflix. Okay. Den heter Kärleken är döv. Okay. Man ser varandra men man får inte prata.
Ja.
Hur blir den tvisten? Du får se varandra,
ja.
Men du får inte...
Det blir samma tjorba.
Det är det jag vill veta. Blir det samma... Kolla, vi får se varandra. Ja. Vi connectar på ett utseendemässigt plan.
Ja.
Och sen ska vi... Vi får inte prata. Vi väljer bara genom utseende. Sen ska vi ses och åka till Cypern och prata.
Jag tror det blir samma sak. För att i slutet av dagen...
Men kan du hylla
mig?
Kan
du säga,
kan bara se vad ni tycker om min affärsidé? Och om ni vill får ni gärna hylla den innan vi går vidare.
Du är jätteduktig, Berus.
Kärleken är död. Jag tror vi kan lägga regga patent
på det.
Love is dead. Hörru, vi kan sälja den storskaligt.
Kärleken är närsynt.
Eller trångsynt.
Kärleken har läsvårigheter.
Kärleken har dyslexi.
Kärleken är skelögd.
Men jag vill säga...
Jag tror inte att det funkar.
Nej. Jo, alltså det hade varit samma
program. Eller blir det som typ så här en dating app-variant då?
Alltså problemet är...
Eller också, sorry. Men blir det, vad är viktigast? Att kärleken är blind eller att kärleken är döv?
Blind, skulle jag säga.
Är det så?
Alltså, om jag
men utseende, alltså, men, liksom, är det boken eller filmen?
Det
vilken
går
är viktigast?
Inte, det går inte.
Jag läser hellre boken än ser
jag är helt
filmen.
Nej,
men det går inte för att det ena utesluter inte det andra. Det ena är nödvändigt. Alltså jag tror att i slutet av dagen, om man måste välja, då väljer man nog hellre att prata med en person än att se en person. För vad är viktigast när du ska spendera resten av ditt liv med någon? Det är ju att du trivs i den personens
sällskap. Jag skulle kunna kolla på Katja resten av livet, ja. Men alltså, just hon är vacker och liksom, men det håller ju inte heller.
Nej.
Att bara...
Nej, jag fattar vad
hon är. Ni kommer till Cypern. Det var det här jag skulle fråga när jag sa att du gjorde de här pillbågsgrejerna. Ni säger hej då, dörrarna stängs. Hur lång tid är det tills ni ses igen?
När bilen rullar fram där.
Ja, men däremellan får du säga det, kanske du får säga. Okej, men det är x tid. Det är inte en kvart. Ni flyger utomlands och grejer, det tar ju lite tid.
Det måste vara några dagar.
Vi utgår från att det är, det är mer än
det
en dag.
Det är under 7 dagar, så kan
förmodligen.
Vi säga. Antagligen, säger jag som inte vet.
Hur, och när man hade den den upplevelsen du hade med den här känslan i rummet, sånt om att det inte var helt tipptopp. De här dagarna fram tills att ni kommer till Cypern och när ni väl ses, det måste gå så mycket tankar genom ens huvud.
Jättemycket.
Hur hanterar man det?
För att då såddes ju ett nytt frö. Alltså, när vi bara pratade med varandra, det var ju när vi hade det här exchange av presenter och så. Jag gav lite annat än den här solfjädern och bandana liksom, som också blev en grej som också kan berätta om varför just bandanan och skitsamma. Det var ju när vi fick ge presenter och då sprayade ju alla liksom parfym i sina påsar. När det kom in i rummet, då du fick ha en känsla och en röst till en kvinna och du fick känna hennes doft i en påse. Alltså det var det sjukaste jag varit med om.
Det blir ett till lager.
Det blir ett till lager på det här att du ser fortfarande inte, men du kan associera den här känslan du har, det här du har hört om den här personen, till en doft också.
Men det är de sinnena, det måste vara syn, hörsel, doft. Det är de sinnena som måste, alltså, det är det som är hela spektrat, skulle jag säga. Vad sjukt.
Så liksom, sen när jag väl såg henne första gången och hon doftade den här doften, då var det bara hela den här Rubiks kuben bara kom ihop. Alltså det bara damn.
Såg hon ut så som du trodde?
Jag hade ingen bild av hur hon såg ut. Alltså jag hade verkligen ingen. Jag vet att det låter lame, det är ett ganska så här, ja, det är ett lame svar, men jag hade ingen bild av hur hon såg ut. Jag visste,
jag vet inte. Hade det spelat någon roll, tror du?
Nej, för mig hade det spelat roll.
Katja ser ju väldigt bra ut. Om du hade fått en tjej som inte såg så bra ut, hur hade det utspelat sig, tror du?
Det vet jag inte.
Då hade det blivit mitt hjärtas bröd istället för fred och sen hade det blivit någon annan.
Jag tänker också för att det finns ju en sekvens. Alltså du är ju väldigt mycket så här. Alltså jag vet att vi snackade om att du gjorde väldigt bra reklam för dig själv i många lägen. För att du är väldigt gullig. Och till och med när Sergio kom och var helt efterbliven och sa att hon blev mobbad, då måste vi säga att hon är ful. Då var ju du den som ändå var väldigt drivande. Är du dum eller? Så du känns ju som en väldigt genuin och liksom inte så ytlig person. Framförallt i första stadiet av liksom programmet innan allting går till helvete. För då är det svårt att framstå bra. För det är en så jävla risig situation. Men om du inte hade fått den snyggaste tjejen, Vad tror, hur tror du, säg att du, alltså det är en tjej som du inte finner jättesnygg.
Alltså det här är så svårt att spekulera i. Ja, men ja, då kanske jag hade suttit i samma båt som Katja. Ja. Jag menar, då kanske jag hade gett ifrån mig den blicken på revealen. Inte vet jag, men jag menar känslan man hade inom sig då, precis när dörrarna öppnas och sånt där. Och även efter, alltså känslan är ju där. Den försvinner inte bara för att du ser. Det är inte så att, ah, nu såg jag facit, fan vad tråkigt det var. Man har ändå liksom
byggt upp någonting.
Man har ju pratat om saker. Alltså, andra tjejer innan jag dejtar, jag menar, är man inne på saker som till exempel så här, barntrauma eller whatever. Alltså, det var till lite stunder ibland där det var lite, alltså, dirty talk. Man surrar lite. Alltså, de känner den verkligen in på livet. Och där var jag verkligen en öppen bok. Bara för min egen skull, men också för den andra satt på andra sidan. Jag menar, får jag en fråga, jag ska inte dra upp något så här skriptat svar om att jag berättar utifrån mig själv, och tycker hon att det är tråkigt, so be it. Då kanske inte den jag ska vara ihop med.
Alltså, jag vet ett tillfälle i mitt liv. Jag hade matchat med en tjej på någon jävla dating app. Ha. Och jag var iväg mycket och flängde och grejer, så vi kunde inte ses på 4 veckor. Mm. Så i 4 veckor pratade vi varje dag. Mm. Okej. Okay? Vid något tillfälle vi pratade
blev det catfished eller?
Nej, men vi pratade i telefon liksom 6 timmar vid ett tillfälle. Jag var semi-kär i den här tjejen.
Ja.
Och då hade jag ändå sett en bild på henne. Hon såg bra ut. Och sen träffades vi. Vi träffades.
Godnatt.
Det tog 20 minuter innan jag kände, vad har jag gjort i 4 veckor?
Ah.
Allt var förgäves.
Ja.
Vad är det här?
Men då hade du också sett henne.
Du hade också sett bild och video. Alltså när man ska filma så kan du prata. Mm. Men sen träffades vi och det var någonting i luften.
Ja.
Det var någonting i, jag vet inte om det var kroppsspråket eller uttrycken eller vad det var som jag bara,
fan. Men då har ju du gjort ett semi love is blind på ett sätt. Du
på vet ett sätt,
ju,
ja.
Då kan ju du känna
och,
igen det
och
lite.
Och det spelade ingen roll.
Ja, han har tindrat helt enkelt.
Ja, han har tindrat.
Då är också love is blind. Vad grym det är. Jag vet 3 gånger i veckan.
Jag hade öppnat upp mig för henne. Mm. Hon hade öppnat upp sig för mig. Ja. Vi hade gjort alla de där grejerna som ni pratar om.
Ja.
Men vi hade också sett varandra på bild och video.
Ja.
Och ändå när vi sågs. Mm. Efter 20 minuter. Och då försökte man ändå i början. Mm. Jag bara, nej, ignorera de här grejerna.
Ja. Men skillnaden är att ni har inte pratat på det sättet. Ni har ju skrivit.
Nej, vi har pratat i telefon.
Ja, ni pratade så.
Ja,
men vad var skillnaden då när ni sågs?
Det var bara någonting i luften. Jag kan inte förklara det. Och jag vet om det är liksom kroppsspråket eller om det är...
Eller var att hon inte såg ut som du hade förväntat dig?
Nej, hon såg ut så som jag förväntade mig. Men det var bara någonting som var off.
Ja, det är en viktig aspekt. Jag menar, jag köper alltså 100% det du säger. Jag ser framför mig hur du går in alltså, och sen bara från början bara okej. Okay, shit, det här var inte, vi försöker 20 minuter, inte 20, alltså alla timmarna ni hade lagt på att investera i varandra. Ja. De här 20 minuterna, det kanske bara var så här okej, okay, adjö.
Ja, jag bara fuck det här.
Ja.
Och jag undrar om alltså om det är att jag hade svävat iväg i min fantasi. Mm. Jag undrar om all den här tiden som jag hade pratat med henne i telefon och sånt, att jag hade liksom målat upp en bild av den här människan som inte matchar verkligheten. Jag hade läst boken.
Du hade läst boken?
Men filmen var inte lika bra.
Men du har ju läst boken, du har lyssnat på ljudboken och du har ju sett filmen. Men sen när du ska sätta upp alla tre så funkar det inte.
Min liknelse när jag säger läst boken, det är min bild av den här människan. Filmen i den här metaforen är verkligheten.
Mm.
Hänger du med?
Ja.
Och då undrar jag om i mitt huvud, allt det vi hade pratat om, alla de saker vi hade sagt, det att jag berättade grejer för henne jag inte berättade för någon.
Men skönt för dig också. Det öppnar säkert upp något nytt i dig. Att få mer intresse för henne, att våga prata lite om sig själv.
Men sen när jag såg så jag bara, ja nej.
Nej.
Men alltså, så kan det kan ju uppstå. Alltså, sånt kan ju, i slutet av dagen behöver du ändå ses för att du ska veta om det där sista finns eller inte.
Jag träffade en tjej. Hon bara, och vi pratade jättemycket innan vi skulle ses. Sen, och innan vi såg sånt med hon bara, jag vet efter 5 sekunder om jag kommer kunna bli kär i en person eller inte.
Fair enough, och det tror jag också på ett sätt. Alltså...
Eller man kanske kan veta om förutsättningarna finns, men jag tror inte man kan vara... Eller, jag vet inte
vad
jag
gjorde de första 5 sekunderna?
Nej, vad gjorde du?
Jag råkade köra ut på en gångväg med min bil.
Ja.
För jag var så nervös.
Ja. Jobbigt att ha 5 sekunder på sig.
Ja, jag bara fuck up allt. Men det var att jag var så press. Jag bara, jag måste säga rätt sak. Och det sjuka var att jag hade visst hur hon såg ut. Men vi hade aldrig pratat. Alltså jag hade aldrig hört henne prata. Mm. Och så plockar jag upp henne och så hoppar hon in i bilen. Mm. Och hon bara, nu får du höra hur jag låter. Och jag visste inte vad jag skulle säga i panik. Jag bara, ja, sjukt att du inte låter som en man. Jag vet inte varför jag sa det.
Det är då du
ska, jag bara chokade.
Det är då du ska, prata långsamt så 5 sekunder går snabbt. Du bara, aaaah. Är du kär? Jag måste fråga dig en grej.
Du får fråga hur mycket du vill bära.
Alltså. Yes.
Kör
det,
på.
Det är fördelen man bjuder gästen till på. När du sa att ni hade dört ett tag. Mm. Kan du berätta hur det här dört ett taget var? Oj, vad var det?
Så här hungrig
jag var. Jag vill veta hur man gör när man står med träpanelen.
Sluta smek mycket.
Kan du berätta om det här dört ett
taget? Ni vet ju liksom att det filmas och sånt.
Ja. Ja, ja.
Och ändå, nu bara, jag ska ta det bakifrån. Så.
Nej.
Först att ta det lugnt.
Vi börjar med heavy petting först. Ja. Nej, men det är ju när det kom på, alltså för sånt måste man ju veta också, så det är upp till en själv att fråga. Om jag ställer frågan till någon så här, men hur ser du, hur är ditt intima språk? Hur är ditt kärleksspråk? Vad skulle få igång dig en kväll? Vad skulle jag göra för dig för att få igång dig? Om någon svarade mig så här till exempel, sex och intimitet, det är det viktigaste i en relation, men jag vill inte prata om det. Då tar man bort ganska stor del av, även om det är kameror, så man måste ju tänka bort kameror på ett sätt också. Men man får ju mötas lite halvvägs tycker jag för att kunna få någon form av dialog. Man sitter ju inte där och liksom, jag såg hur man satt med kuddarna på lite så här, men det
är ju... exakt.
Man ligger och fixar till lite. Men man får ju bara sköta det snyggt, även fast det är kameror där, så vill man ju inte, man vill ju lämna något åt fantasin också såklart. Men och jag tycker att intimitet är väldigt viktigt i en relation, och det tror jag många känner också. Så då är det en ganska viktig puck att ta upp i podden. Jag menar, tänk om jag hade friat en tjej och sen så, nu var det ganska nära till bröllopet, men bara, jag är oskuld och vill inte göra ja, men eller något sånt där, alltså så här, för mig är det viktigt, och det är, förstår ni vad jag menar,
alltså,
ja, men det är, så det blir inte det dirty talket liksom.
Men jag tror att det är mer att man kan prata om sex generellt, man behöver inte säga specifikt.
Ja, men vissa var ju lite mer sexuella,
vissa var ju absolut
det
beskrev hur man skulle smattra varandra.
Ja.
Men det är ju inte, alltså det snackade vi om, för det var ju han, vad heter han, Lukas?
Ja, Emilia.
Nej, den andra tjejen som
Carolina.
Carro, exakt. Deras relation handlade ju bara om sex.
Den var ju väldigt gnistrande.
Det enda de pratade om var ju knulla. Och hon skickade trosor till henne. Det var ju därför vi bara, det är klart som fan kommer bli kär i den andra tjejen.
Men det höll ju inte heller liksom. Jag menar, de hittade varandra på det här planet. Ja. Verkligen.
Men de hittade inte varandra på något annat plan.
Nej, exakt. De hade mer dirty talk än vad jag hade, tror jag. Jag har inte en aning, jag var inte i poddarna. Och det är det som är kul, att grabbarna där inne, de hade ju inte en aning att jag kallade Katja för mitt hjärtas fröjd, eviga längtan.
Nej.
Sen nu när jag ser programmet, de bara, alltså, Kristoffer, han är ju dum i huvudet som går och säger det hela tiden. Men ingen visste ju att jag sa det. Alltså, det är så mycket som händer individuellt där inne.
Sa du det inte till någon annan?
Nej.
Hur snabbt visste du att det var bara Katja?
Katja från början höll på att inte bli min match. För att hon hamnade liksom så långt ner på min lista.
Aha. Vem var högt upp på din lista?
Det var en tjej som hette Andrea. Helt underbar tjej från Sundsvall. Som vi dejtade väldigt mycket. Och...
som sen inte fick någon tv-tid.
Mm. Så det är där. Det är liksom... och på slutkastningen när jag var där, då säger jag till Anna och Elias som är producenter att jag har scrollat igenom det amerikanska. Jag kommer ju inte förlova mig i avsnitt 1 eller 2. Liksom. Jävla super.
Mm.
Står man där i avsnitt 2 själv bara...
för grejen att sen när ni går till den här, när ni är i Cypern och du pratar om den här känslan som uppstod, hur är det liksom sen att bara gå och lägga sig och sova med någon?
Underbart.
Är det så? Jag kan tänka mig det.
Men det var ju också så
här, det måste vara så jävla konstig
känsla. Du liksom
känsla.
Svingar med komplimanger och det är hela ditt liv, och hon som sitter med solglasögon och bara detsamma.
Ja, den där scenen är ju lite otärlig faktiskt. När man känner att du är så här fett påkopplad
och du liksom brer.
Och du brinner för ögonblicket. Och det känns som att ju mer du brinner, ju mer så blir det jobbigare för henne.
För du, hon är, du, alltså, du säljer in det här med hela din själ. Att hon är det vackraste som har andats luft. Jag vet inte vad. Och utifrån ser man och hon bara, detsamma. Vad pågår en själv i de här situationerna?
Det blir ju så otroligt cringe-igt när man ser det såklart. För det, alltså, jag stör ju mig på mig själv när jag ser mig själv. Jag gör ju det. Så här, tredje gången jag hörde mig själv säga mitt hjärta för er, jag väl längtar, jag bara, men alltså, hur ofta sa jag det egentligen? Alltså, har jag något Tourette som bara slänger ur mig det liksom? Men alltså,
Vi spenderar så otroligt mycket tid tillsammans. Så när vi sitter där på stolarna och frukosten har gjorts och så, det är liksom, jag vill också förklara för henne att jag är tacksam att vara här med dig. Det är supernice, solen skiner. Och sen att hon svarar så där som hon gör, det får ju hon stå för. Mm. Men jag hör ju och ser ju det. Men det jag ser också, det är att vi har en hel dag framför oss. Vi kommer hänga på stranden. Vi kommer göra saker. Alltså, alla gånger folk säger att jag borde ha konfronterat, så att säga.
Det är det man, kan känna.
Det är det man kan känna. Hade jag gjort det, då hade inte den här dagen ens fortsatt.
Nej, det är sant.
Förstår ni vad jag menar?
Alltså, du är så rädd att förlora.
Jag kan inte bara dra i bromsen heller och bara, vadå, är frukosten äcklig eller? Varför är du så sur för?
Ja.
Det kan jag inte göra. Då är jag med så här, är du mätt och blåten? Ska du kunna, alltså så här, då blir man ju den här mesen typ.
Men kan man alltså, inte?
Jag fattar vad du har en poäng. För att om du gör så där, då vet jag att då stranden du och allting, du bara kastar i sjön.
Exakt.
Men du får ju allt då. Men är inte det ett bättre alternativ?
Fast jag får bara flika in innan du svarar. För att någonstans är det så här, det är som en fotbollsmatch som du kommer in fel i. Det viktigaste då är att man brukar stay in the game, brukar man säga. Alltså håll dig kvar i matchen så kanske du kan förändra matchbilden längre fram.
Som Sergio hade sagt, tänk 0-0.
Och det är samma här, att i hans fall är det bättre att om han drar handbromsen där, då vet han ju att det kommer vara game over.
Men hur vet han det?
Jo, men för att han känner ju antagligen att någonting inte är helt hundra. Och ska han säga nu så här, men fan, varför du, när jag säger det här, du ser inga komplimanger, vill du inte det här?
Men det beror ju på hur man formulerar sig.
Jag menar bara att det kanske är bättre att försöka fokusera på det positiva. För att sen kanske längre fram kanske hon också kommer igång lite. Och då kanske det är ett bättre tillfälle att dra upp det här.
Ja, men alltså, innan den här frukostscenen också. Så här, vi hade ju delat säng natten innan. Jag menar, det talar ju mycket mer än att hon kanske är lite morgontrött.
Ja. Alltså, det tänkte jag på. För när de berättade, ni var väldigt tydliga med att det hade gått hett till. Ja. Och det hade orgasmat. Det trodde inte jag. Med tanke på omständigheterna.
Men alltså,
och då fattar jag att du blir förvirrad.
Nej, men för att det säger jag redan på Cypern när jag sitter där på solstolen. Då säger jag så här, men då frågar de så här, hur får Katja det att känna? Då säger jag så här, hon får mig att känna mig som en man. Och så ler jag. Det är ju mitt sätt att säga, alltså,
we got it all.
Det var lite
Men jag tyckte inte det var supertydligt. Tills ni sa det rakt upp och ner.
Men alltså, så ni hade liksom kuckelimuck.
Ja, och det är också mitt kärleksspråk, och det är hennes.
Ja, men det är också så här, det är sjukt att det också uppstår.
Ja.
Och sen blir det som det blir sen på frukost.
Så vi leker med tanken att vi delar säng ihop, ja. Sen så gör vi frukost tillsammans. Sen när vi sitter där säger jag är så tacksam för att vara här med dig.
Ja.
Och hon knappt svarar mig.
Ja.
Jag förstår hur hon säger och tonaliteten på hur hon säger det. Men jag lägger liksom ingen energi i det.
Nej.
Medan tittarna sitter ju och bara, men gud, är han dum i huvudet? Hur kan han inte se det här?
För du har ju flera lager som man inte har sett.
Du har liksom fått bekräftelse från andra håll, om du får vad jag menar. Men sen, någonstans på vägen så ledsnas det ju. Någonstans på vägen kommer ju verkligheten i kapp er.
Alltså Katja är verkligen superhärlig. Alltså jag friar till kvinnan. I ain't stupid. Alltså, tittar du bara vad gjorde han?
Nej, men jag tycker inte det.
Nej, men verkligen.
Alltså, idag är det en helt annan grej. Vi finns inte i varandras liv. Vi var med om det här äventyret tillsammans. Liksom. Hon har, det kommer vi komma till sen också säkert. Men alltså, där och då, jag kan uppfattas som så här ganska naiv och blåögd. Men jag var verkligen, jag var superredo. Jag hade ett mål i sikte och det var liksom altaret. Mm. Och det är också en grej så här, time is of the essence på ett sätt. Alltså, hon hade redan konfirmerat mig med att säga ja tillbaka till mig.
Mm.
Så vi var liksom halvvägs till altaret. Då är lite time of the essence. Okej, vi har månaden på oss. Emellan allt det här filmande och det ska ju väljas ut kläder och ring. Alltså, när vi kommer tillbaka, det är mycket annat som kommer måste fokuseras på. Så nu när vi är här i utlandet, let's make the best out of it. Nu har vi kul, vi går på de här härliga dejterna tillsammans. Och då är det ju så att det kanske slinker ur en extra komplimang, men jag menar det varje gång jag sa det. Men det är också hellre att jag säger det en gång för mycket än en gång för lite. På riktigt. Och då, alltså,
något som jag är fascinerad av, det är de amerikanska tittarnas reaktion.
Mm-hmm.
För den särskiljer sig ganska mycket från Sverige. Vi pratar mycket om det här i radion.
Mm.
Att i Sverige så är det många som säger men han är tönt.
Mm.
Han är för kärleksfull.
Mm.
Han är en toffel.
Mm.
De amerikanska tittarna tycker att du är så snäll och så fin. Och att hon borde sett det. Och jag tycker det är också väldigt intressant. För att det känns inte så svenskt.
Nej.
att tänka så som svenskarna tänker. Mm.
Jag tror många när det här programmet släpptes bara så här, svenskar, hur kul är de på att dejta liksom? Vilken grå show det kommer bli. Tror jag många tänkte. Ja. Men alla grabbarna som var där inne, jag träffade vänskaper för livet och som jag har lärt mig mycket av också. Jag menar, jag använder inte datingappar för att jag vågar typ inte. Jag är för nervös för det. Jag har aldrig gått på en Tinder-date någonsin. Och med det sagt, alla dejtar vi olika, så jag lärde mig svid mycket så här, hur gör man på första dejt? Aha. Inte en aning.
Men den här liksom, för jag vet också att det var många som tyckte att det var väldigt ytligt i svenska. Och jag tror att du var den som kändes minst ytlig av killarna.
Mm.
För killarna snackar ju väldigt mycket om hur tjejerna skulle se ut. Du gjorde aldrig det. Men när man får höra de här grejerna, både att man liksom, men varför, det är så, jag kan tänka mig att man är liksom fylls av, inte ilska, men frustration i att säga, ah, men det är så jävla lätt för er att säga. Så sitter du och tittar på den färdigklippta produkten.
Yes.
Ni borde vara där. Alltså det måste vara mycket så här, du måste tänka att alla andra är dumma i huvudet.
Ja, korrekt. Alltså det är som du säger, Annis, att när jag har sett det själv och så har jag ju. Men jag försöker att inte bli för påverkad av folk runt omkring, för jag har hört att ni har gjort någon review på showen och så här. Och för mig gör inte, alltså egentligen, jag bryr mig inte, för jag vet att jag ska sitta här med er och jag vet att jag tar för givet att vi kommer ha det trevligt, för ni är väldigt härliga killar båda två. Fick ni en komplimang?
Ska tacka samman.
Mina hjärtans fröjd. Men liksom, och det är också eran, alltså ur betraktarens ögon, och det är så mycket som filmas och spelas in, och med det jag skulle säga med det var att, alltså folk känner inte mig.
Nej.
De har sett mig via Netflix, och liksom jag hoppas inte att nästa tjej jag träffar tror att jag kommer spruta ner henne med bara komplimanger. Åh, du är så fin, jag älskar dig, snälla var med mig, jag kan inte vara ensam. Alltså jag är en ganska independent man också liksom. Så det var det som var lite med Kat, när vi pratade där i köket, hon och jag. Det kändes som att hon underskattade mig på ett sätt. För jag driver företag och sånt där, och är det något jag kan så är det jobba och DJ och såna här saker. Men det jag ville fokusera på där, det var kärleken. Så då måste jag tala kärlekens språk. Förstår ni vad jag menar?
Alltså, men det var ju lite som att hon bara, hon sa ju nästintill rakt ut, sluta vara så mjuk. Sluta vara så mjukis. Och det är bättre att du är otrevlig nästan.
Då ber hon mig att vara någon annan som inte jag är. Och det är nu jobbar det för mig. Då måste jag vara lite ego där och säga att okej. Och man märker lite mot slutet där också, då, mitt hjärtas fröjd och eviga längtan blir ju mitt hjärtas fröjd.
Ja.
Tills den blir mitt, alltså det är även i meningen så kort
och styr ner. Du sa ju också en väldigt intressant mening, så jag kan ta på mina big boy pants.
Ja.
Det var väldigt kul.
Ja.
Berätta vad du vill.
Det kommer ju från The Other Guys, har ni sett det, med Will Ferrell och Mark Wahlberg.
Inte för långt.
Men jag känner, när han blir
Gator, när han blir den här pimpen.
Ja.
I got my big boy pants on.
Så det var liksom din metafor för att du bara, jag kan vara otrevlig.
Ja, men jag kan liksom säga, vill du verkligen ha den liksom? Ja. För det är, alltså, det är klart man säger ifrån när man är obekväm. Det gör vi alla, såklart. Alltså, jag lägger mig inte platt på rygg hela tiden, men jag orkar inte be någon säga till mig så att du fan var lite mer otrevlig, var någon annan du inte är. Och liksom så här.
Det är fel.
Men det är klart att jag kan säga ifrån när jag känner att någon, när jag känner min mål är i ett hörn eller någon hoppar på mig. Och
jag har en fråga då.
Bara en fråga.
Om hon hade bara, lyssna på mig.
Ja.
Du är skitskön.
Mm.
Du är fett bra i sängen.
Mm.
Vi har skitroligt. Mm. Du har orgasmats. Vi skrattar. Det finns någonting här.
Mm.
Men jag behöver att du är lite mer hårdhudad.
Hur blir man hårdhudad?
Om hon hade bara utmana mig lite. För det var ju det hon uttryckte att hon saknade i synken. Att hon bara, han utmanade inte mig. Det kändes när man tittade på det i hur det var klippt och på vad hon sa, att hon hade kunnat säga, fan jag älskar Al-Qaida. Och att du hade bara, jag med mitt hjärtas fröjd och eviga längtan. Det var lite så det framstod. Och det var som att hon aldrig kunde lyckades kommunicera att hon behövde någon som utmanade henne lite.
Mm.
Men om alltså, hon hade formulerat sig annorlunda med.
Men var det mer att hon tyckte att så här, du höll med mycket eller?
Ja, men det kändes alltså, så baserat på det hon sa. Att du liksom, det blev lite mer ett husdjur än en pojkvän.
Ja, jag förstår, jag köper det. Och det är ju i betraktarens ögon än en gång. Liksom. Det är
men jag
ju
undrar om hon hade, fanns det någonting i hennes sätt att kommunicera där du hade kunnat förändra dig till den kanske hon ville vara mer.
Jag var inte inne där för att förändra mig själv heller. Jag var inne där för att hitta den som accepterar mig. Mm. Egentligen. Mm. Alltså, och jag har aldrig haft en intention att jag skulle gå in och ändra den jag träffar.
Nej.
På något sätt. Och det var ju det. Det var väl det jag aldrig försökte med Katja. Jag försökte aldrig, för hon fick vara den hon var och jag fick vara den jag var. Men hon accepterade inte den jag var. Men jag accepterade vem hon var. Jag hade ju gott och väl kunnat säga, men jag tycker att sluta vara så hård. Sluta vara så otrevlig. Var kommer det här ifrån? Liksom. Alltså, vart kan vi mötas på mitten någonstans? Mm. Men så var det ju inte, utan det var ju mig det var fel på.
Ja, men jag tror också att det bottnar i att hon kanske kände någonting från första början och sen så det var inte det som var anledningen att han skulle vara mer hård eller att du skulle, det var mer att det var den här grejen som jäckade henne under hela resans gång.
Ja. Och du blev lite syndabock då?
Ja, men fair enough. Det kan jag leva med. Det är ingen fara. Jag sitter här idag. Men också det tror jag många relationer kan känna igen sig i. Till slut, som när du berättade när jag gick på den här dejten, det tog 20 minuter sen var det färdigt med det. Det kanske blev så att du gick dit med fantasi och perfekt bild av det hela. Även fast du inte tänkte på det så kanske du bara automatiskt försökte hitta fel.
Kan vara så.
Bara, oj, vad hennes hårfäste var högt. Oj, vilka små ögonbryn hon har. Oj, fan vad långa frans. Alltså, du bara hittar
grejer. Det kan man säkert göra i liksom självförsvar.
Ja, det är det.
För att det är rädsla att bli liksom sårad och sånt.
Ja, och vissa relationer märker man att det är inte andra personen som vågar göra slut. Utan den vill att den andra personen ska göra slut med en själv.
Den driver den till vansinne.
Förstår ni hur jag menar? Och det var väl lite där jag hamnade. Att jag märkte till slut att Katja ville typ nästan dra ett nej ur mig. Men jag manifesterade ja hela tiden. Jag tyckte ju om henne. Jag var så här, vad är hon inte liksom, för jag kan inte liksom heller acceptera att hon tycker att jag är för snäll. För det är ett argument.
Det är inte ett rimligt argument.
Det är ju inte. Nej, det är jag inte. Köper liksom inte det.
Men
vi har
till slut
segment här eller?
Mm. Vad säger du? Ja, vi ska kolla på Hampus. Vill du berätta vad det är du har laddat upp här?
Nej, men det vi kommer kolla på här då, det är när du slänger förlåningsringen där.
Ja.
Här är ju verkligen ett exempel av det här, bara inte sett där. Ett exempel av att verkligheten kommer i kapp dig lite, känns det som att du tröttnar.
Mm. Jag såg att du inte har på dig förlovningsringen.
Som jag pratat om så känner inte jag riktigt att känslorna verkligen finns där.
Oj,
det är riktigt arabisk dramatisering.
Arabiska sagan om ringen.
Vad pågick?
Oj, jädra.
Det är väldigt dramatiskt.
Men jag måste säga så här. I det här klippet i alla fall så tycker jag liksom att Katjas energi är ju, den blir ju ganska, inte, jag vet inte om man ska säga dränerande, men det blir så här, det finns ju inget utrymme för att man ska kunna liksom jobba vidare på någonting.
Nej, men känslan, här har ju ni båda gett upp.
Ja, det kanske är så att ni båda gett upp där, men känslan är så här.
Jag gav ju upp där då.
Ja, men det såg man ju verkligen på det liksom. Ja. Men vad var det som, du bara kände så här, det här går liksom inte eller?
Ja, men det var för att hon hade dragit och så. Och sen så var ju de, men kan ni ses igen? Kan vi sy ihop det här på något sätt? Så här, produktionen. Ja. Jag bara självklart, jag ville ju inget annat. På riktigt, tro mig. Jag var så här, jag manifesterade ja och liksom var hon en, hur mycket nej hon försökte dra ur mig så ville inte jag acceptera det. Så när vi satt där och liksom, när vi var på det där stället ute vid vattnet, då såg jag faktiskt där och då när jag ställde frågan till henne, då ser jag att hon inte har sin förlovningsring på sig. Och det var för mig ett ganska så här, disrespectful typ. Jag har gjort mitt beslut utan att du vet om det. Det är upp till dig att typ leta reda på de svaren själv. Typ. Så när hon satt där utan ringen och jag ställer frågan där och då. Det här är liksom ingenting skriptat eller sånt. Utan jag bara så här, jag ser att du inte har din förlovningsring på dig. Varför inte det? Och sen fick jag ett ganska så här lame svar om du frågar mig. Så här, efter vi har ändå känt varandra nästan 2 månader. Och hängt konstant varje dag.
Ja.
Och när hon ger mig ett så här, hon jobbar som HR-specialist. Hon ger mig ett verkligen så här HR-svar. Nej, som jag sagt tidigare till dig förut så passar inte den här tjänsten dig. Alltså så här, det var typ den jag fick. Och då mitt sätt att besvara henne med att så här, då kommer inte jag sitta med min ring på. Så var det så här, ja, så this is it liksom.
Tack, har
inte du din så... Mm.
Ja, du gjorde riktigt en indisk Bollywood-film av det.
Ja.
Men liksom, vad var hennes reaktion när du gjorde så då? Efter det, vad sa hon?
Ja, precis som det var där. Då tyckte hon bara... Ja, men typ tönt eller något sånt. Jag vet inte vad hon tänkte.
Nej, men jag tänkte bara, vad blev diskussionen? Vart det typ så här, ja, men då skiter vi där. För jag har inte sett vad som händer efter det.
Det där är väl det sista ni ses.
Ja.
Sen, och sen ses ni inte mer. Och här Berus Badre, som tar det här en ganska konstig vändning. I det som man fick se i reunion. Och det var en, alltså det var en
plot twist.
Men det var en kamp att titta på.
Det spelades in för typ 3 veckor sedan eller något sånt. Jag kommer inte ihåg exakt. Men
det var ju en ny tid.
Det är ganska ny. Det är ganska
nyligen. Och när du gjorde programmet var typ ett år sedan.
Ja, typ ungefär.
Och du visste ju ingenting om det här som hände.
Nej.
Inte en blekaste.
Nej.
Okej, kan du berätta?
Grejen är så här, jag fick ju höra att hon hade träffat honom ganska tidigt.
Men vem är honom?
Det kommer.
Okej.
En fråga. Nu är det ju som inte vill bära. Jag ganska tidigt på liksom var en breakup och det tog hårt på mig. Det gjorde det. För att jag träffade många nära vänner där inne. Och när jag var färdig med alltihopa, då åkte jag till mitt, alltså jobba, och så jag var helt ute ur bubblan. Alla SMS-grupper och allting som fanns. Jag var med i dem, men jag var aldrig delaktig liksom. Men så var det en väldigt nära vän till mig som hörde av sig och bara: "Tja, du, jag såg de här två." Bara: "Okej. Det känns inte så kul." Alltså det var ju ganska nyligen som vi breakade, hon och jag.
Och då blev det lite som att hon, när ni breakade, så gick hon och letade rätt på honom. Det måste
jag vet, nej, jag vet, jag kan inte svara på det. Nej, jag har inte en aning. Jag vill inte spekulera. Och det gjorde ont, det gjorde det. Men nu har ju tiden fått, så tiden läker ju verkligen alla sår, hur klyschigt det än är. Så nu så här typ ett år efter, jag är inte kär i Katja. Jag är så otroligt tacksam att jag har träffat henne. Jag är inte kär i henne. Men det är det att när jag satt där i reunionsoffan, mitt naturliga hade varit, jag ville bara gå och krama alla, förutom någon då kanske, och bara säga hej på er, fan vad kul att se er igen liksom. För Chrissy och Rasmus, jag har väldigt bra relation och så, men jag har inte träffat Oscar och mig och de här, utan det var ju så här ready fire aim, så här in i studion, sätta sig. Och så var det ju dra igång allting, för de vill också ha mycket, alltså, eftersom att du inte kollar på reaction-videon innan, det är för att första reaktionen är det bästa du kan få. Det är det absolut bästa. Så allting är ju också mycket första reaktioner. Saker ska ju inte pratas om bakom kameran och sådär, för att det ska vara första reaktioner. Och det var ju också med den här reunionen. Så när jag satt där, jag höll på att få panikångestattack när jag satt där.
Jädra.
Alltså det var så, otroligt jobbigt. Och det är därför mina ansiktsuttryck är liksom så här. Jag är helt typ död inombord, för jag känner mig, alltså jag vet vad jag gav mig in på och så. Men liksom bara att se Katja igen. Och jag försökte söka hennes ögon och hon vägrade titta på mig. Och jag tror Jessica frågade: "Är det någon som vill tillägga något så här sen?" Och då Katja direkt bara: "Ja, jag har en del jag vill säga." Och när jag får höra det, då bara, jag dör inombords. Bara, vad fan? Alltså hon gillar verkligen inte mig.
Men gud, får jag veta vad som händer?
Ja, det som händer
är... Har du hittat någonting, Hampus, eller?
Nej, låt mig förklara.
Okay.
Det var en kille som hon gick på dejt med som inte fick någon tv-tid. Den här Shurdan hittade hon sen. Ja. Så hon hittade en annan Shurdan som var med i programmet. Den här Shurdan kommer in i studion. Och liksom, de är så här: "Välkommen in, Adde!" Och så kommer han in. Och de så, och han sitter
de
där.
De pussas i studion.
Och han sitter där.
Är de tillsammans
nu? De är sambos idag, de bor ihop.
Ja, i den här lägenheten som hon ville ha space i.
Som hon inte ville ha.
Och man ser dig och det gör så ont i själen. Alltså jag kollade på det här häromdagen och bara, what the fuck?
Ja, det kändes. Alltså det var ju... Det kändes liksom. Och det där tror jag också alla kan känna igen sig i. Det är inte det att jag sitter där och är kär och är heartbroken. Det är bara det känns som att... Det känns bara som att allt vi hade liksom byggt upp var lite förjäves på något sätt. Men grejen, och jag menar verkligen, jag önskar henne all lycka. Jag tycker om henne som person verkligen. Och jag hoppas hon är glad. Men då kommer det finns 1000 andra aspekter man kan ha med i det här. Så här typ, Addo och jag, vi hängde ju aldrig i kapslarna och så. Vi är varandras raka motsatser. Så det är inte så att han går och bryter någon bro-code. Det är skit i det. Men det är också det att så här, eftersom att hon och han träffades samma tillfälle som jag och hon träffade, kändes som att tiden vi spenderade, vi försökte bygga på, så fort det var avslutat, då var det bara att gå till ruta ett igen. Eller typ så här, okej, vem är... Förstår, alltså,
kanske inte var så mottaglig heller då.
Då tänker jag så här bara, har hon tänkt på honom hela tiden hon har varit med mig?
Ja. Men du måste ju få dig att ifrågasätta dig själv.
Det är det. Jag frågasätter ju mig själv bara. Och det är ingenting i henne. Jag säger, alltså, än en gång, jag kan inte adressera det nog så här, jag hoppas verkligen att de har det bra. Jag har liksom inget, jag har inget agg, det har jag inte. Men när jag satt där och då och höll på att få en panikångest på riktigt, det har jag inte fått på många år. Mm. Och jag känner bara hur, bara, åh, vad jobbigt det här är. Oh. Alltså liksom, och det där av mina ansiktsuttryck också. Jag har fått mycket, Sergio har ju fått mycket redemption och så, vilket alltså såklart han är värd, för det var lite hårt på han i första fyra avsnitten kan jag tycka liksom. Alltså,
så som du var klippt tänker du eller?
Nej, men inte bara klippt, utan jag kommer inte uttala mig om honom, men han, men det kändes som att när sista reunion snittet hade släppt så var det, jag kände att jag fick ganska mycket så här, inte hat, men typ, ja, det är Kristoffer som är red flag, för han har ju crazy eyes och så här. Vem fan skulle jag titta på? Ska jag titta upp i taket eller så här?
Men jag tycker hon också fick ganska mycket. Jag läste en massa kommentarer inför det här. Och hon fick ju också en massa skit, mycket engelska kommentarer som är så här, att de inte behövde pussas och så framför dig i studion, lite onödigt. Alltså typ sådana grejer. Men får jag berätta för Berra den sjukaste grejen om Sergio?
Kör.
De berättar i programmet.
Nu, alltså, det visste jag inte om heller, så att du vet.
Ingen visste det. Men det märker man, att ingen, på tal om första reaktioner. De frågar ju Sergio, de bara, finns det ett barn i Barcelona?
Vad då finns det?
Ett barn i Barcelona.
Oh my god, den frågan ställer du inte bara helt
mot flux. Nej, men det kom fram ett rykte längre fram att han har ett barn på väg i Barcelona.
Så alltså, ska föda som tre månader.
Att han är, alltså, han är ut en annan tjej gravid.
Ja, det är ett rykte som sägs.
Okay.
Och det kommer in folk och de pratar med Amanda och med honom. Och han bara, nej, det här ryktet stämde inte. Jag hade inte något barn på väg i Barcelona.
Men
det finns ett barn i Sverige. Och då har Shurda, tre månader efter de har gift sig, fått ett brev i brevlådan. You are the father.
Nej.
Och på det, han har gjort Amanda gravid också.
Bam 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 bam.
Nej. Vad gjorde Amanda då?
Men vad ska vi göra? Hon fanns i situationen.
Hon måste ju bara, alltså hon, hon måste ju fått en panikångestattack eller?
Men hon är värsta maskinen.
Hon visste ju om det. Alltså hon är otroligt. Ja,
hon visste om det eller?
Ja, hon, alltså,
hon
vet
fick
ju om allt.
Brevet samtidigt som honom.
Så hon vet ju om allt liksom. Men alltså Amanda är, hon är så,
hon är gjord av sten.
Hon är så, ja, hon är som det här bordet. Alltså hon är grym. Alltså jävlar vad hon är liksom accepterande. Jag tror helt, jag tror verkligen att Amanda är en så här sänd från ovan till en sån som Sergio.
Ja.
För jag tror verkligen, alltså, all the best. Alltså jag sa det när vi spelade in reunion så här. Nu är det här är så mycket mer än drama. Det här är två barn som vi snackar om nu. Och fan, grattis till er båda. För man måste se det stora hela också. Hur stor och hur vuxen hon är i det hela. Och där tror jag också hon, just med hennes tro och allt sånt där, att hon, fan vad stark hon är. För när den här bomben droppades, två bomberna droppades liksom, och jag hade inte en aning. Amanda förklarar ju på ett bra sätt liksom, vad det är. Alltså, för det är två barn. Det är inget konstigare så egentligen. Men då får man lämna drama lite åt sidan. Men där är hon så otroligt bra att faktiskt förklara och verkligen visa sin lycka. Hon säger ju typ så här, vi är inte bara två ringkons här idag, vi är tre.
I mitt huvud är man inne i fyra.
Men
hon är fan otrolig.
Ja, men det vi har sett, så är hur många gånger vi har sagt att så här, gud vad Amanda kunde gjort värsta kaosgrejen här, men hon valde bara att tona ner.
Hon var grym.
Om ni har frågat mig hur jag skulle agera i vissa situationer, hur skulle ni agera om ni var Amanda där?
Bro, jag hade sprungit för mitt liv.
Men Gena,
när jag såg hans lägenhet, jag hade gjort en exit.
Kolla, jag kan säga så här. Om jag hade varit gravid och sen hade jag vetat att du har, alltså, nu frågan så här, om du då hade varit pappa till ett annat barn men inte sagt det till mig. Eller, jag vet inte hur hon fick veta det här.
Nej, men så han hade väl sagt det till henne när han fick det brevet här. Jag tror inte han visste heller.
Ah, nej, okay. Men
jag tror inte han ljög för henne.
Nej.
Tror du inte?
Men jag tror att man vet.
Alltså, det är för mycket av ett sammanträffande. Att ett rykte sprids att ett barn ska födas i Barcelona. Det enda som var skillnaden var det geografiska.
Exakt. Alltså, om du vet att du skulle bli farsa och du inte har sagt det till mig och jag är gravid med ett barn. Alltså jag hade tagit den bredaste stekpannan som finns och slagit den i ditt huvud. Alltså. Ja,
med all rätt.
Nej, men alltså jag hade fuckat dig. För då hade blivit så här, du har ljugit om det här, till och med ett barn har du ljugit för. Alltså då hade jag ändå blivit väldigt så här besviken på dig. Men jag har inte sett hur det här, hur helheten blev. Men det bara låter ju ganska, det är ganska stor grej att inte säga, tänker jag.
Jag undrar så här. Tror du att det finns någon av dem som var med, som var med bara för att bli liksom tv-kändis?
Definitivt.
Vem?
Oh, jag kommer inte namedroppa.
Okej, okay, då får jag så här. Man fattar ju vissa.
Ja.
Alltså till exempel, alltså vissa som hade lite följare sen innan och lite sånt. Alltså där det blev lite så här, ja, men varför är du med det här egentligen? Men tror du att de som är tillsammans nu, tror du att de kommer hålla för evigt?
Det vill jag inte uttala mig om, men jag tror att det, om vi säger så här, först är det kapsarna, sen är det fysiska, sen är det giftermålet. Nu när det är över, det här är liksom steg 4-5 i experimentet. Är ni med? Alltså så här, jag sa på slutkastningen, de sa, är det något du är rädd för? Och då, det jag sa då, jag är rädd för att träffa någon som gör det här bara för att bli känd. Ja. Bara för clout.
Finns det någonting i dig som gör det här för clout?
Nej, faktiskt inte.
Du ska inte ut på någon DJ-turné nu eller?
Nej, ska du boka med det? Det du och jag.
Han bara, det kan så bli som du med käken, men här är mitt nya album! Som finns på Statoil.
Jag har en fråga. Hampus, du har inte fått se så mycket avsnitt än.
Ja, förlåt. Nej, Hampus.
Det är lugnt. Men vad är dina tankar kring allt det här?
Nej, men kärleken är ju väldigt komplicerad.
Ja.
Och det är inget
har du tjej?
Nej, jag är singel.
Eller?
Men jag har haft två förhållanden innan. Men den är ju väldigt komplicerad, för att jag anser att du kan inte själv bestämma om du ska bli kär, eller hur? Det är ju kemiskt. Det är liksom ett ämne i din hjärna som uppstår om du träffar någon du typ tycker om och sådär. Du kan träffa en tia utseendemässigt, en tia personlighetsmässigt. Men så länge inte den här kemiska substansen kommer, då är det så här. Det är därför det är så komplicerat, för man kan ju inte bestämma liksom.
Nej.
Du kan få känslor för någon du aldrig trodde du skulle få känslor för. Men sen så tror jag att du kan faktiskt bli kär i någon bara av att höra rösten och bonda på det sättet. Det tror jag verkligen.
Ja, det är fast.
Ja, det är otroligt alltså. Vad sjukt alltså. Ja. Hade du ställt upp det här programmet igen nu, om vi ska avrunda lite? Hade du?
Nej, det hade jag
inte. Ångrar du att du var med?
Absolut inte. Verkligen inte.
Hur ser ditt kärleksliv ut idag då? Liksom,
har det regnat in DMs med brudar? Det,
det har regnat in DMs, det har det gjort. Men mitt kärleksliv är... Där är också så jävla tråkig. Alltså, jag är sjukt tacksam för alla komplimanger och fina ord och allting som skrivs. Men jag kör ju på, jag liksom i Järvsö. Jag jobbar på och liksom... Det finns, alltså, den här krogen som är där äger min bästa vän som jag brukar gå till och ta någon bärs ibland. Alltså så här.
Har du inte gått på en enda dejt sedan det här programmet kom?
Nej. Ja, det låter simpigt, men jag, alltså, det är också i min resa att för mig, det är nästan så att jag tog ett ännu längre steg tillbaka när jag hade gjort den här aspekten av att dejta någon. När jag gick in i programmet, det som oftast är svårt i kärlek att träffa någon, det är oftast tajmingen.
Ja.
Och här visste jag att jag har 16 tjejer, potentiella flickvänner, som har tajmingen rätt. Jag är redo att träffa någon och 16 tjejer som är redo att träffa någon annan. Därför var jag rädd för att så här, saker som clout och sånt kunde komma emellan. Att så här, tajmingen för dem är att de vill boosta sin karriär på sociala medier och så. Och att de inte ser, alltså tajmingen i kärlek är inte rätt för dem. Men så vi alla har väl en sån i livet, så här, the one that got away. Och det är ofta så här, tajmingen eller något sånt där som bara inte har klaffat in. Men man hör ju också de här solskenshistorierna att man träffade sin high school crush när man var 45. Och jag menar, jag är inte rädd för den tanken heller. Allt är liksom möjligt, men jag orkar inte nu aktivt så här. Nu ska jag leta någon, nu ska jag hitta den. Nästan som att jag på ett lat sätt känner att så här, kärleken får hitta mig på något sätt. Jag kommer vara godtagbar för den, men jag kommer själv inte liksom, okej, okay, jag testar dig, hur funkar du? Okej, okay, bra sex, bla bla bla, men... Okej, prova det. Alltså så här, det är så lätt att man bara trasslar bort mig i jaget. Liksom. Men jaget kommer man ju ha också, såklart.
Ja, men jag tycker inte alls det låter konstigt. Utan jag låter snarare som att så här, efter det här vill man ju kanske checka ut lite och få komma bort från bruset.
Ja, verkligen.
Men vad, är liksom, vad ska du göra? Hur ska du förvalta det här då? Ska du göra något av det här, eller ska du bara återgå till Baja Majna? Liksom?
Nej, alltså det... Jag ska stå
skyffla bajs. Ja. Skotta bajs.
Nej, men det som är, jag har faktiskt snackat med Nicke och så uppe i Åre. Jag jobbade ju som DJ i 12 år innan pandemin.
Oj.
Sen kom ju pandemin och det märkte ju du av, eller de som har jobbat inom branschen. Så här, det gick från 100 till 0 direkt. Så det var ju då jag sadlade om och blev ställningsmontör, toaletten och allt. För jag var tvungen att hitta någon. Så jag flyttade ju från Åre till Gotland. För det var ju där jag hade liksom möjligheter. Det var där jag såg potentialen och så. Och jag själv, jag har varit på Gotland på sommaren ibland och jobbat. Men i och med det, då bestämde jag mig typ för att nu ska jag sluta spela skivor. Men om jag får låta lite ego så här, jag är så jävla bra på DJ. Alltså nu, jag har haft massa gig nu, alltså efter pandemin. Men eftersom att jag har haft det andra jobbet, så det som varit så skönt med det, det har varit att jag kunde välja mina gig. Ja. Så om jag har två gig i månaden, jag behöver inte göra det för ekonomi, jag gör det för att det är kul och då blir det så himla roligt. Men sen nu, typ, jag åkte upp och spelade i år över nyår, svinroligt, men då spelade jag 29.30, alltså två dagar innan nyårsafton också. Det var ju bara för att, men om jag ändå ska åka upp, då kör jag två gig. Så då stod jag där på, en dag på bistrogolvet, då kör man typ sista låten hela kvällen. Andra kvällen stod jag i studion, körde mycket hiphop och sånt där. Sen så på nyår, då var det liksom, då kunde jag köra mitt set, kan man säga. Då var det liksom inte köra residence, var folk, då kunde jag göra min grej. Och det är så himla kul. Så jag vill ju kunna jobba vidare på att spela skivor och så vidare. Helt enkelt.
Ni två kanske borde synka ihop er. Man kanske kan göra någon bra.
Alltså, Lighthouse Mafia.
Love is band.
Har du någonting att tillägga, Hampus?
Nej, men jag höll med om en grej där. Mm. Kevin sa en väldigt smart grej här för några dagar sedan.
Berätta. Mm.
Han sa att så här, sitter du igen på en parkbänk i en park då, så kommer en fjäril. Och det värsta du kan göra är att jaga fjärilen. Utan du ska ju liksom låta, du ska ju sitta kvar och låta den komma till dig. Nu sa jag det här väldigt förenklat, men det är ju samma sak med kärlek. Du ska inte jaga den. Nej. Utan tar du det bara lugnt, så ska du låta den komma till dig liksom. Mm. Får du anamma det på
alltså sätt. Kevin alltså, har han googlat det här, Kevin, eller?
Det är kärlekens år.
Jag kan förstå att du sa det förenklat, för Kevin är mycket djup man alltså. Ja, det finns säkert många detaljer som utelämnat där. Men vad fint sagt, Kevin. Ja.
Men det är väl där någonstans vi kommer avrunda det här specialavsnittet utav Då är vi igång. Vill du tillägga något mer?
Vi har ju en TikTok här.
Ja, vi har lite i vanlig ordning en liten överraskning till Berra.
Oj, är det
från Kevin till Berus.
Okay. Det är lite en tradition här. Kör. Kevin hittar på någonting.
Hey y'all, come look at this.
Vänta, kör den igen, det var fan kul.
Jag älskar smilet också.
Ja, vi kör det, vad fan vad kul det var att alla sprang därifrån.
Kolla smilet.
Hey y'all, come look at this.
Alltså Kevin, ja, du är en sån oslipad diamant alltså.
Ja, Kevin, otrolig. Men vi är tillbaka igen nästa vecka som vanligt. Tack för att du kom hit.
Tack mitt för att du kom.
Det är vi har längtan.
Jättekul.
Har du något du vill säga till svenska folket innan vi tar farväl?
Ja, får jag säga det?
Ja, kör.
Det är faktiskt några fina ord från Tage Danielsson. Det är att det är ens skyldighet att hålla glädjen vid liv. Det är jobbigt och svårt ibland, men man måste verkligen försöka. Är det så att man ger upp och faktiskt drunknar i sorgen, så ökar man bara världens elände. Så det gäller bara att hålla god ton mot sina medmänniskor och vara glad, även om man är heartbroken eller inte. Så
mindset liksom.
Och det enda vi gör här på den här kanalen, det är att hålla glädjen vid liv. Det ska vi veta. Tack för all kärlek.
Tack för support.
Och vi ses.
När vi ses.
Mother Baba. Hej, hej, hej. Hej då.